Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna.
Och mig, Ann-Katrin Kådan.
Och idag har vi två väldigt speciella gäster.
Kan jag ta två barn som har gäster med ett gosedjur?
Ja!
Välkomna!
Vi har alltså med våra barn, Kaj och Tage. Välkomna till
vi
podden!
Vi har sagt det!
Ja, det har ni. Välkomna till podden!
Vad kul att ni ville komma och vara med i vårt radioprogram.
Och vi är sugna på att äta.
Ja, när vi spelar in radioprogram så har vi alltid fika. Och det har ju ni fått nys om. Mm. Så ni är ju väldigt sugna på fika. Har ni fått smaka någonting då?
Ja!
vad har ni fått då?
Nej, men jag bara smakat en palmbit och två chokladbitar.
Jag har bara smakat en chokladbit och två päronbitar.
Vi ska ta mer fika i pausen sen. Mm. Vi har ju fått lite frågor här ifrån våra lyssnare. Och en fråga var så här. Vad gör en läkare? Kan ni berätta det?
Hjälper några som är sjuka eller har ont.
Okej. Okay. Mm. Hur då?
Att de är doktor. Och de har sprutor och allt möjligt. Och de är doktor med. Mm. Och de kan hjälpa andra.
Känner ni några som är doktor?
Nej, ja. Den och ingen annan.
Den.
Vi?
Ingen annan.
Är det bara jag och Ann-Katrin som är doktor i hela mammor. Världen?
Ja.
Mm. Okej. Okay. Men ni sa ju att doktorer tar hand om sjuka människor. Mm. Vad är en sjuk människa då?
När man så fått loppor.
Okej.
Okay. Eller blod. Eller spaskeluska.
Aha.
Eller sjuk.
Mm. Ja. Hur mår man när man är sjuk?
Dåligt. Det finns ont i hjärtat. Mm. Och mår dåligt. Mm. Och man kräks. Och man får en sjukdom när man är...
Och man hostar. Och man får medicin och nypa soppa. Mm. Och man hostar.
Ja, nu
och man har vad som helst sjukdom. Mm. Och man kan dricka för mycket då. Man kan dricka för mycket socker. Man kan aldrig för mycket socker då får man tandtroll.
Just det. Mm.
Mm, då får man gå bra. Till tandläkaren. Mm. Och få en alle. Mm. Och tänka på tandtrollen med.
Varför måste man sova på natten?
För då tycker kroppen man är trött. Mm. Och så måste man vara vaken den andra morgonen helt. Eller så kan man sova hela dagen tills det blir tills man dör. Mm. Och hela natten.
Kaj, var kommer bebisar ifrån?
Från magen och fröet och ett ägg. Mm.
Mm. Ska vi säga god jul till alla som lyssnar på podden?
Nej, vi måste äta.
Ja, men då får vi säga hej då och god jul till alla som lyssnar. Och sen fikar vi.
God jul och hej då alla.
God jul.
God jul, hej då alla.
God jul.
Puss. Hej då. Puss, tlingeling.
Ja, som ni förstår så är det här ett specialavsnitt där vi kommer att vara bara, nu har våra barn försvunnit och det är bara jag och Ida kvar. Och vi kommer att prata om alla frågor som ni har skickat in till oss.
Mm.
Och den första frågan är ju då, vem är vem av oss?
Mm. Och det är så roligt för att då, det känns ju så sjukt att inte alla vet det. Men det är klart att ni inte vet det. Men då fick jag en sån bild av Ann-Katrin som skötte. Typ, och mig själv som smålänning. Det blev så konstigt.
Och jag tänkte så här, ja, men vadå, vi säger ju vilka vi är i början. Och sen bara, fast det har ju ingenting med bilder att göra. Så ingen vet ju ändå vilka vi är. De vet vilken röst som är vems.
Ja, precis.
Ja, men vem är du, Ida, på bilden?
Jag är den lite kortare med blont hår.
Ja.
Ja.
Och jag, Ann-Katrin, är den rödhåriga med tatueringen, kan man säga.
Gud vad coolt det lät. Jag är den korta blonda och du är den rödhåriga med tatuering.
Du kan välja något annat istället för kort. Mm. Den blonda med det fantastiska leendet.
Precis, det är jag. Yes, vad har vi med för frågor, Ann-Katrin?
Ja, okej. Alltså vi har fått jättemånga frågor. Jag bara kör på. Jag har skrivit en liten lista här.
Mm.
Vad har vi i fickorna på jobbet och hemma? Ida, vill du börja?
Alltså för det första så tycker jag att det är så himla bra med kläder som har fickor. Allt annat är ju bara total katastrof. På jobbet så har jag mobilen, pennor, ett anteckningsblock. Kanske någon hårsnodd. Det är väl det mesta. Jag har tyvärr ingen ficklampa.
Nej.
Vad har du då, Ann-Katrin?
Men jag har ju pennor. Alltså jag har alldeles, alldeles för mycket mina fickor på jobbet.
Mm.
Jag har pennor, hårsnodd, mobil, nyckel ibland. Bankkortet för att typ kunna köpa mat i kafeterian.
Det har jag
som är då, ibland. Det är livsfarligt för att jag ibland glömmer det när jag ska slänga i tvätten. Och i panik rota igenom hela tvättkorgen efter mitt kort. Sen i fickorna har jag alltid ett anteckningsblock. Jag har stetoskopet.
Ja, såklart.
Och sen så har jag... Om jag är på avdelning så brukar jag ha... Dels liksom alla patienter som är inneliggande på avdelningen.
Mm.
Och även kanske förra dagen och dagen innan det. Och ibland ännu fler dagar. Liksom papper vikta. Så att jag kan gå tillbaka och kolla vilka som låg där för 2 dagar sedan. Mm. Eller om någon ringer och säger, den här personen har inte fått någon epikris.
Mm.
Så har jag kvar några dags papper. Liksom.
Och det har jag också. Jag kommer på mig med.
Vad har jag med? Det känns som att jag alltid... Och sen så har jag liksom alltid typ någon så här remiss som jag borde posta. Som jag ska lägga på slutet av dagen. Och några post-it-lappar med något... telefonnummer som jag ska ringa. Ja, det är liksom alltid väldigt mycket papper. Och i slutet på varje dag typ rensar jag ut och slänger så här 10 A4 papper.
Men remiss, menar du brev då till patient? För remissen skickar du väl elektroniskt?
Ja, men ibland är det liksom någonting som jag så här, ja men den här grejen ska jag fråga någon om. Så jag skrivit ut ett papper och strukit under. Men det kan ju också vara att jag ska typ skicka ett brev hem till en patient som ligger i mitt... i en ficka en halv dag innan jag liksom går förbi mitt postfack. Ja, det är liksom alltid... Så har jag någon slags system med så här... Dagens papper i höger ficka.
Mm-hmm.
Gårdagens papper i vänster ficka. Mm-hmm. Så att jag så här, och så försöker jag då att inte ha stetoskopet liksom... Där jag har allt, min mobil och allt det där också.
Mm. Ja, lite hygien,
jag skulle behöva typ 20 fickor egentligen. Men jag har bara 2. Ja, men precis. För att, jag vet inte. Jag tycker det känns lite nasty att ha mitt stetoskop. Även om jag spritar efter varje patient så vill jag liksom inte att det ska ligga och skava mot min telefon som jag har hemma sen.
Nej. Men hemma i alla fall, då har jag... de bästa kläderna är de som har stora fickor. Typ om man har en så här jeansklänning eller någonting med stora fickor.
Mm.
Och det är så himla praktiskt för att... i våra hem båda två tror jag, så är det ju grejer som ligger på fel ställe hela tiden.
Mm.
Och då är det så bra när man typ ska gå och städa att man kan plocka upp allting som ligger på fel ställe i sina fickor.
Vara en ständig sopstation.
Ja, precis. Och sen bara lägger man det rätt.
Ja.
Det här orkar man ju inte göra varje dag såklart. Men annars har jag nog inte så jättemycket saker i fickorna hemma.
Mm. Nej, men jag har typ mobiltelefon ibland. Tofs. Och typ nappar.
Ja, precis. Vad var,
inte så mycket.
Vad var nästa fråga då?
Mm. Om alla medicinska böcker brann upp och ni fick välja en bok som skulle räddas från branden, vilken skulle ni välja?
Mm.
Min spontana tanke är så här, jag behöver inga böcker, jag har typ internetmedicin.
Ja, precis.
Men ja.
Ja.
Har du någon bok som du liksom alltid har till hands?
Nej, de bästa böckerna är ju så stora, känns det som. Typ, nu är jag på vårdcentral och då finns det en bok som heter Allmänmedicin som är, ni som känner till Sands, människans fysiologi, så är den här boken typ 3 gånger så fet och lika stor typ. Men där står ju allt man behöver veta.
Mm.
Men den är ju väldigt stor så att den orkar man inte bära omkring på. Nej, men jag har ju, alltså nu för tiden har man ju allting i mobilen.
Mm.
Mm. Så att, men om jag skulle inte klara mig utan någon sida på internet så skulle det väl vara internetmedicin.
Mm. Mm. Ja, men när det gäller liksom böcker så jag har ju sparat nästan alla böcker från utbildningen och ibland så slår jag i dem. Mm. Men sen är det ju mer typ precis där man är just nu, den akuta lilla boken i det ämnet, vad det nu än var, som man skulle räddat precis då.
Mm.
Är man på ortopeden, akut ortopedi. Ja. Är man på infektion, akut infektion, alltså så här,
ja, men verkligen på akuten har jag använt dem. Typ. De har jag använt jättemycket på akuten just. Det finns från, jag tror att det är Karolinska institutet som ger ut liksom typ vårdprogram över akut kirurgi och medicin som har varit jättebra. Väldigt så här konkret vad man ska göra. Så att, ja, de är väldigt bra.
Man trodde ju, alltså i början på utbildningen när man köpte typ The Cell. Att det skulle vara liksom kärnan.
Mm.
Men den öppnar man ju liksom inte nu längre.
Nej.
Nu är det verkligen typ som du säger. Bra häften med praktisk handledning och så som man går och står i. Mm.
Verkligen.
Mm. Typ ett halvsvar på den frågan.
Mm.
Nästan så här fritidsintressen. Vad gör vi en ledig dag?
Mm-hmm. Vad kul.
Idag är du en ledig dag.
Ja,
har du någon ledig dag?
Nej. Alltså, det blir ju liksom vissa kvällar som man har tid när barnen har somnat.
Mm.
Nu så, man är ju rätt så trött när man har 2 småbarn. Och sen ska ju jag få ett till litet småbarn i mars.
Ja, så,
nu,
så kul.
Ja, så nu är jag så trött. Så jag somnar ju liksom när jag nattar min yngsta pojke då, som är fyller 2. Så det är inte så mycket kvar av kvällen sen. Men mina senaste, jag är en sån här, alltså jag har ju ofta alltid något intresse på gång som jag går in i väldigt mycket. Det senaste var att jag hade tagit upp min gamla fiol och börjat spela helt maniskt på den.
Ja, okej. Okay. Ja. Det här manin har jag missat.
Ja. Den har hållit i sig i några veckor. Men nu var det kanske 3-4 veckor sedan jag spelade för att jag har varit så himla trött. Men det var jätteroligt. Och innan det så hade jag en period att jag skulle bli litterär. Och jag började läsa massa romaner.
Mm.
Vad har jag haft mer? Ja, du kan ta några av dina så länge så kommer jag nog på något.
Vi är ju rätt lika i det här liksom, att vi är projektmänniskor.
Mm.
Det är liksom, ja men, jag vet, ibland så nämner någon så här att, vad skulle man göra om man liksom inte var på jobbet? Det finns ju inte så mycket att göra. Och jag känner bara, det finns inte nog sekunder i mitt liv för att fylla. Jag skulle kunna liksom trippla en dag lätt.
Absolut.
Utan att bara fylla det med allt jag skulle vilja göra. Jag skulle även lätt kunna ha 10 yrken liksom.
Ja.
Så att, vi har ju nu då podden.
Ja,
det är ju än så länge. Ja, men fritidsintresse slash jobb.
Det är ju det bästa med podden, att det är både och.
Ja, så att det tar ju ganska mycket tid att sitta liksom, vi spelar in den, vi redigerar den själva och liksom klipper och lägger upp och vi postar på Facebook och Instagram och allt sånt där.
Mm.
Det är ju ett litet intresse på ett sätt. Och sen så har jag en Jag har en glutenfri receptsajt som jag också så här bakar recept till och fotar, redigerar dem och lägger upp och kör hela varvet där med. Kan jag göra lite reklam? Annisglutenfria.se heter den, om någon är nyfiken.
Ja, det får du säga en gång till så jag inte avbryter dig.
Annisglutenfria.se.
Du lägger upp liksom lite då och då nya
recept? Ja, jag lägger upp typ ett recept i veckan.
Okej, men hjälp. Det är
eller jag har gjort det här året.
Men bakar du någonting nytt varje vecka då?
Inte alltid. Nästan. Och ibland så bakar jag ju några grejer på samma gång liksom och förbereder. Mm. Som typ när vi hade så här adventsfika så kanske jag gjorde tre olika julgodisar. Så fotade jag alla tre. Har man tre veckor typ.
Men
så.
Gillar din man sötsaker?
Ja.
Vad bra. För att,
det är inga problem.
Då finns ju liksom ett ytterligare incitament. Gustav är ju helt ointresserad av allt sånt där. Så det är ju så tråkigt.
Oh, gud. Nej, det är ingen idé att baka
någonting i det här huset.
Det är en... Det finns ingen botten.
Nej.
Det är lugnt. Allting uppskattas.
Åh.
Ja. Men så det håller jag på med. Fota och grejer. Alltså det är lite på något sätt samma. Jag gillar ju det här. Något kreativt. Fota, sociala medier. Jada, jada. Jo, men sen så under det här året när jag har varit föräldraledig så har jag läst italienska också. Distanskurs. Typ, jag vet inte vad det motsvarar. Gymnasie- eller högstadiekompetens. Något sånt där. Så det har jag gjort på kvällarna. Och sen så har ju vi köpt hus också.
Just det.
Så att vi typ, jag och min man sitter och liksom funderar på vad vi ska ha för färger, vad vi ska ha för möbler. Och, alltså vi har inte flyttat in än, det gör vi om några veckor. Men man förbereder och sådär. Ja, så det är typ det. Och sen var med barnen då, hela dagarna.
Men det är ju väldigt roligt för att vi har ju också köpt hus.
Ja.
Och jag ägnade ju stor del av förra året till att putsa på min franska.
Ja.
Ja. Alltså... Och gick också en kurs på universitetet.
Same, same but different.
Ja,
liksom.
Verkligen. Ja. Mm. Nej, det finns ingen måtta på intressena.
Nej.
Och båda vi gillar ju att pyssla och sådär grejer.
Eller hur? Projekt hemma och...
Ja.
Sy något, måla något, bygga något.
Sätt upp en tavelvägg.
Mm. Ja. Sen så innan barn så tränar jag ganska mycket också. Men det har liksom fallit bort lite. Det får komma igen
senare. Det har senare. Helt fallit bort för min del. Alltså, jag har typ inte tränat sen Tage blev till.
Nej, typ inte heller.
Men det kommer tillbaka för det är ju jättebra att göra.
Mm. Vi, förra föräldraledigheten när vi träffades så startade vi ju typ en gympagrupp. Som vi körde typ ett år innan. När vi tränade en gång i veckan. Det var ju bra.
Massa andra tjejer. Det var ju mest socialt.
Ja.
Men...
Vi spelade ju typ innebandy och spökboll och så.
Ja.
Men det var väldigt mysigt också. Ja.
Mm.
Ja, men så att det är väl det liksom. Det känns som att ja, det är ju massa intressen. Helt enkelt.
Absolut.
Som snurrar överallt. Men vad gör vi en ledig dag? Då tänker jag ju mer typ en semesterdag.
Om jag säger så här, om jag skulle vara hemma en dag själv utan barnen, om jag inte är inne i någon så här manisk intresseperiod, då tycker jag att det är jättehärligt att bara ligga och kolla på typ SVT Play, gärna dokumentärer, typ debattprogram, ja, sånt där som man inte har tid med. Om jag skulle vara inne i en bok så skulle jag ju läsa den liksom. Men jag kan tycka att det är lite svårt att vara ledig när man inte är inne i något intresse. För då, då kan jag bli lite såhär, vad ska jag göra av den här värdefulla tiden som jag har fått till skänks? Att jag nästan kan bli lite stressad.
Ja, men man är liksom... Jag tycker alltid man har någon grej som man så här har att om det här ska jag göra så fort jag får en stund över. Så att om jag får för lång tid sen, då blir jag så här, vad ska jag, hur ska jag maxa den här tiden bäst? Nu måste jag vila så hårt. Ja. Jag bara, alltså, ligga på soffan. Jag måste äta choklad, dricka vin, titta på en jättebra serie. Jag bara, men samtidigt så här, jag tycker det är väldigt kul att resa också. Så det är ju, men då gör man ju också någonting på något sätt.
Ja, absolut.
Jag har ganska svårt för att typa lulla runt hemma en dag. Eller två. En dag är skönt. Två
jag skulle aldrig tråkigt. Kunna slöt titta på tv. Typ, och kolla på... Jag är inte den som tittar på typ såper eller dokusåper. Alltså det måste vara någon... Jag måste känna att det är något meningsfullt i det. Och det är ju lite skadad liksom att jag inte bara kan... Men jag skulle nog i och för sig inte heller tycka att det var intressant att titta på så här 20-åringar som pundar typ. Alltså, liksom, jag tycker inte det än. Det är liksom inte...
Jag har tittat på den här, fast det är ett tag sedan jag gick kanske. Gifta vid första ögonkastet.
Oh, så bra. Ja. Svenska har jag sett. Mm. De andra har inte.
Ja, men ja. Svenska.
Ja, och jag var inne i en period innan jag fick mitt första barn då, där jag bara tittade på sådana serier om människor som hade problem med sin fertilitet. Typ barn till varje pris. Och typ, ja, massa sådana program.
Mm. Mm. Men nästa. Det var väl den frågan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vad har vi med på listan?
Nästa är, vilken är den bästa nattjoursmaten?
Alltså, jag blir inte så där hungrig direkt på natten som att typ, åh, nu vill jag äta köttbullar och potatis. Jag brukar alltid köpa liksom så här yoghurt och mackor och frukt och så här snacks typ med så. Vad har du med dig på natten?
Ja, men jag har nog lite så här kvällsmat, frukost, alltså typ mackor, yoghurt och så här. Man kan köpa typ en burk där man har yoghurten, så har man müsli i ett lock. Det brukar jag ha. Frukt, lite godis typ. Ja, så. Men jag vill gärna, jag måste äta på natten. Jag kan inte vara så här, men nu har jag ätit klockan 9 och väntar jag till 7 på morgonen. Nej. Jag måste liksom äta som att det är vår dag med jämna mellanrum, om jag ska jobba på. Sen, jag har ju bara jobbat nätter som gravid. Så att, ja, då kanske man var ännu mer liksom blodsockerkänslig typ. Men jag fick tipset någon gång att äta typ mozzarellaostar. För att det var så här fett, alltså liksom sjukt mättande liksom. Men inte godis.
Nej, det var smart. Men min första nattjour var jag liksom jättenervös. Och jag var så rädd att min matsäck skulle ta slut. Ja. Så jag hade liksom en helt fullproppad ryggsäck bara med mat. Typ.
Jag har också alltid så här, jag nämnde inte det, men sjukt mycket mat. Ja.
Så att de som jag jobbar med var såhär, är du gravid typ?
Ja.
Faktum att jag var faktiskt det, men det hade inte med att göra, utan jag var bara, nej, men det var en sån nervös grej. Bara, jag får i alla fall inte bli av med maten.
Nej.
Det basala behöver vara tillgodosett.
Ja, men man vill inte stå där klockan 2 och bara, åh nej, jag är jättehungrig och nu är det 6 timmar kvar på det här passet. Och måste jobba hela natten. Och så har man det också. Man vill liksom ändå optimera sina förutsättningar.
Absolut.
Men jag tycker, jag har haft med mig typ något godis varje gång. Men det är inte riktigt det jag är sugen på natten. Nej. Det är mer bröd, känner jag. Ja, okej. Nästa fråga. Det här har vi lite svarat på i pilotavsnittet. Man kan jättegärna gå tillbaka och lyssna på det. Det är det första avsnittet. Där gör vi liksom en liten presentation av oss och vilka vi är och hur vi träffades och varför vi ville bli läkare och sådär.
Mm.
För att det är den frågan som kommer nu igen. När visste vi att vi ville bli läkare? Och sen kom en liten extra spin på frågan då. Spelade betygen i grundskolan och gymnasiet mycket roll för vidare utbildning?
Mm.
Och där kan jag känna att det är klart att det spelade roll på så sätt att hade man varit jättelångt ifrån högsta betyg i alla ämnen, då hade man kanske, då hade nog inte jag orkat liksom läsa upp ett helt gymnasie liksom.
Mm.
Så på så sätt spelade det ju roll. Men det var ju inte så att jag läste till läkare för att jag hade bra betyg.
Mm.
Det var ju mer att det öppnade upp för att man kunde välja typ vad man ville.
Ja, just det.
Sen jag hade inte högsta betyg allt. Jag läste upp kemi A och fysik A.
Mm.
Men däremot så hade jag läst extra kurser liksom. Så att jag hade mycket sådana här meritpoäng. Det kom precis när jag slutade gymnasiet så kom det första.
Okay,
och då hade jag haft lite flyt att jag hade läst språk. Jag hade läst mycket språk. Och då fick jag liksom maxmeritpoäng utan att egentligen ha liksom försökt få det. Så det var verkligen flyt. Och sen så, jag har ju nämnt det innan då, men då efter gymnasiet så tänkte jag att jag inte skulle bli läkare. Typ lite för att mina betyg inte faktiskt var full pott. Och sen så var det min man då som peppade mig och sa liksom att jo, men blir det för, då tänkte jag kanske att jag kanske ska bli dietist, sjukgymnast. Alltså var inne på lite andra vårdyrken. Och sa såhär, men gud, läs upp de där två liksom, så kan du ju bli läkare om du vill bli det. Och jag tror egentligen att han trodde mer på det än vad jag trodde.
Men att du var såhär, liksom inte såhär, det är det enda jag vill göra.
Nej, men no, jag ville göra det liksom. Men det var inte det enda jag ville göra.
Nej.
Jag kunde absolut tänka mig dietist liksom. Men sen så, och sen så hade jag nog ganska mycket så här självtvivel om jag skulle klara själva utbildningen sen. Att så här, men även om jag klarar de betygen så kommer det vara jättesvårt och så här. Och då trodde nog Oskar mer på att jag såklart skulle klara det än vad jag trodde. Så att han peppade mig jättemycket. Och sen så läste jag upp det på distans under tiden som jag pluggade, eller under tiden som jag jobbade som personlig assistent. Så att då läste man hemma. Och sen så bara gick man till en sal och typ tentade av i jättestor sal. Och kemin, eller fysiken gick bra, den fick jag MVG på när jag gick där. Men kemin, jag tänkte jag kan dela med mig så får folk veta att det liksom kan strula lite även för de som har kommit ut på andra sidan sen. Att kemin fick jag VG på och då så vet jag att jag mejlade och var så här, för att jag frågade typ, men vilka ämnen var det som inte räckte till liksom? För att jag tyckte det var så himla svårt att man hade läst helt själv hemma, hade hela kemiboken, så fick man så här VG. Man bara, men vad är det som inte, vad är det jag inte kan liksom? Och då fick jag svaret tillbaka att det var lite så här konstigt prov, för att jag hade typ full pott på alla MVG-frågor, men hade typ kuggat några godkänt frågor som gjorde att jag fick VG. Så då sa hon typ att du kan komma tillbaka och få liksom muntligt tenta av några frågor. Så skulle jag kunna höja ditt betyg. Och då tyckte jag att, skitbra. Och sen så, det här var ju i Göteborg. Så kom jag dit, läste jag liksom in igen. Och sen så kom jag dit för att tenta upp det muntligt. Och då visade det sig att i det provet som jag hade gjort så hade jag gjort lite fel. För att när man, samtidigt som jag gjorde det så fick man även göra typ en utvärdering av hur kursen hade varit. Och då hade jag var inte så nöjd, för att jag hade mejlat några gånger, frågat om olika saker och aldrig fått svar från den här kursledaren. Så att jag hade gett kursen typ sämst i betyg. Och då öppnade hon det här brevet då när hon skulle tenta av mig muntligt och fick se att jag hade rankat henne jättelågt. Och blev sjukt sur. Så att när jag kom dit så var det så här, hon bara, och då vill jag bara först ta den här utvärderingen du har gjort. Nej, jag har inte fått några mejl av dig. Jag bara, hjälp!
Nej,
och så kände jag så här, hon har typ hela min framtid i sina händer. Och så vill hon prata om det. Så bara, nu kan du sitta här och börja göra provet. Jag ska gå och kolla min mejlbox. Ifall... så att jag inte har fått några mejl från dig. För jag är helt säker. Och jag visste att jag hade mejlat henne. Liksom. Och sen så kom hon tillbaka. När jag hade gjort färdigt provet. Och så sa hon så här, men jag har kollat min skräppost också. Och jag har absolut inte fått några mejl från dig. Jag bara, nej, okej. Jag försökte bara nej, det kanske har blivit ett missförstånd. Du vet, försöker vara lite så här smooth, fast jag hade ju verkligen gnällt i den här utvärderingen. Och sen så började hon gå igenom tentorna. Och sen så var det väl så här typ frågorna som jag hade fyllt i först. Så gick hon igenom dem muntligt. Och sen så frågade hon om den. Och så låg det väl precis på gränsen mellan VG och MVG igen. Och så var hon så här, då ligger det precis här på gränsen. Du har liksom, vi gör en till fråga, muntligt. Och sen så fick jag den och så svarade jag rätt på den. Och bara, vi tar en till. Och sen så svarade jag rätt på den. Och så bara, vi tar en till. Och sen så svarade jag fel på den. Hon bara, det kan tyvärr inte bli mer än VG.
Nej.
Alltså så här, riktigt svinig var hon. Så då fick jag bara VG av henne. Och då fick jag typ panik och bara, jag måste få det här tills typ om en månad. Så då ringde jag hem till min gamla gymnasieskola och bara, kan jag komma och typ tenta av kemi A hos er? Och då sa de, men det går bra typ om några veckor. Så då åkte jag hem till mamma och pappa och tentade av den på ett prov som min gamla kemilärare gjorde. Och då fick jag en VG. Alltså världens snurr. Och sen så kom jag in. Men det var verkligen så här utnyttjande av makt liksom.
Verkligen.
Men det var min lilla story om betygen. Ja, sen gjorde jag högskoleprovet också. Och så blev det sammanlagt som gjorde att jag kom in.
Just det.
Men vi kan ju väva in de här frågorna då. För att i det här då, dels var det förra frågan, spelade betygen i grundskolan och gymnasiet mycket roll för vidare utbildning? Och sen tror jag att det är någon som har skrivit en fråga ganska snart efter vårt pilotavsnitt. När du hade skrivit, eller när du berättade att du gick samhäll. Så var det en annan som har lyssnat som också har gått samhäll. Som skrev så här, nu vet jag att jag vill bli läkare. Och hur gick du tillväga med alla kurser som du saknade? Och kände du någonsin att det var hopplöst? Och för hög intagning?
Jag gick ju då samhäll, kultur och med siktet inställt på att bli journalist. Och jag började på universitetet och gick polmag som det hette då. Och gick det under ett år och sen så, ja, jag var i och för sig i Frankrike ett år också och läste franska ett år. Så två år franska och sen polmag ett år. Och sen kom jag på att jag ville bli läkare. Men då, och det kom jag på liksom på men sensommaren, så jag typ panik bokade in mig på basåret. Nej, men det fanns en plats över på något sätt. Så jag gick basåret.
Okej, men du kunde liksom komma in direkt.
Så det var ju världens flyt. Och fördelen med basåret, i alla fall som det var då, det var ju att det var ju som universitetsbetyg, så att det var liksom godkänt om man kunde få VG. Men det var inte intressant liksom sen när man skulle söka till universitetet. Utan det var bara att man hade fått godkänt och sen sökte man in på sina befintliga gymnasiebetyg. Då hade jag 19,7 och det var innan meritpoängen och det här. Så jag hade matte A och B som jag hade VG i. Och så då pluggade jag jag pluggade nog upp dem så jag fick MVG. Om jag inte minns helt fel. Men sen så insåg jag ändå att även om jag har 20,0 så kommer inte det räcka. För att det var ju så betygsinflation.
Ja, men alla hade ju, eller alla som verkligen ville sökte till läkare hade ju 20,0.
Ja. Så att det var ju inte mycket att komma med. Så då förstod jag att jag behöver få väldigt bra på högskoleprovet. Eller ganska bra i alla fall. Så då skrev jag det tre gånger. Första gången så hade jag missat en sida på engelskan. Liksom jag såg inte att det var en baksida. Så då var det ju 4 poäng som, eller hur många det var, som jag automatiskt förlorade där. Och det slutade på 1,4 i alla fall. Andra gången så fick jag 1,6. Och då lade jag in världens växel och pluggade liksom svenska ord som en galning. spelade in liksom svåra ord och en förklaring efteråt. Och så gick jag och lyssnade på det där. Samtidigt som jag gjorde gamla högskoleprov och pluggade liksom in matte A igen. Och försökte liksom förstå så här, vad är det för sorts frågor som kommer. Och liksom bara stenpluggade det. Och sista gången jag skrev fick jag 2,0.
Ja, grymt.
Jag hade ju verkligen inte tänkt att jag var en sån som kunde skriva 2,0. Verkligen inte. Alltså det, jag skulle aldrig ha trott på någon som hade sagt att du kommer göra det. Så att Jag är ett bevis på att man kan med bara benhård vilja verkligen förbättra sig sjukt mycket på högskoleprovet. Mm. Så att jag kan verkligen rekommendera högskoleprovet. Man ska inte bli avskräckt och tänka att det är ju bara hugget i sten vad man kommer få på det.
Nej.
För att precis som allt annat i livet så kan man förbättra sig på det.
Mm.
Det är liksom ingen så här trollerigrej. Det är inget IQ-test. Så här. Man är född med en viss siffra. Utan resultatet på det här provet baseras ju helt enkelt på ens kunskaper i matte. Och vissa saker är såklart svåra att så här, på ett halvår bara bli asmycket bättre på svenska. Som man har liksom, ända sedan ettan eller ända sedan man föddes har man ju övat det. Men man kan verkligen ha upp sin läsförståelse och framförallt så här, knäcka så här, vad är det de vill veta? Så här, hur ska man svara på den här frågan?
Mm.
Och det, om man bara... Ja, men det kommer man ganska långt på.
Mm.
I alla fall några decimaler.
Ja.
Att liksom lära sig hur själva provet är uppbyggt. Men på den tiden var ju orddelen en tredjedel av poängen.
Okay.
Så att, jag hade bra redan innan på ord. Men bara genom att liksom verkligen gå in för att lära sig ordförståelse. Mm. Så får man liksom...
Prefix och sånt där.
Ja, sånt är jättebra. Mm. Att man får liksom en slags känsla för vad ordet skulle betyda.
Ja.
Så.
Det hjälper ju också lite som du har läst franska. Och jag tycker, ja men både... Absolut. Jag har läst franska på gymnasiet och italienska nu i efterhand. Alltså, att få lite så här, ja men hur brukar ord heta på de här språken? Ofta är det ganska likt liksom. Mm. Att man kan fundera, bara att man lär sig lite... Att våga tänka så här, finns det för ord på engelska som liknar det här? Liksom, och så?
Absolut. Men alltså, jag hade ju, när jag väl kom på att jag ville bli läkare, då hade jag liksom inget alternativ.
Mm.
Det var liksom det eller inget.
Ja.
Och jag hade nog sökt, jag vet inte när jag hade gett upp liksom, men alltså jag tänkte så här att om det här tar 5 år, då får du göra det. För det här ska jag jobba med i resten av mitt liv. Så här, det här är mitt... Nu vet jag vad jag vill göra liksom.
Ja.
Och jag hade nog åkt utomlands och sådär.
Mm.
Men många är ju så att ja, men man kan tänka sig många saker. Och då är man ju inte lika manisk. Liksom. Men jag kände ju att det här är det absolut enda jag vill göra.
Ja, men jag gjorde högskoleprovet på gymnasiet. Och jag fick 1,6 och det räckte för mig.
Mm.
För att jag hade merispoängen antar jag.
Mm.
Men annars så hade jag absolut försökt... få högre.
Mm.
Och jag behöver inte outa för mycket, men min man gjorde det, tror jag, på gymnasiet. Och har gjort det i år igen. Och han liksom pluggade inte så mycket, men höjde sig jättemycket liksom. Mm. Och det tror jag har med ålder att göra också.
Ja,
alltså
just
typ det här med bara
ja,
men, ordförståelse, läsförståelse.
Mm.
Ja, men gör du det när du är 19 eller 29 liksom? Det är klart att du har en helt annan baskunskap.
Absolut.
Sen så behöver man väl plugga upp typ matten som man har glömt. Men mycket tror jag, och engelska likadant. Man har ju hört jättemycket mer engelska ju äldre man är. Så att verkligen ni som vill söka som är lite äldre, tror jag högskoleprovet, det är ju lättare för er liksom. Inte och, backa på det.
Och sen finns det ju, jag tror många känner sig såhär osäkra på matten och statistiken. Såhär. Mm. Eller det är typiskt klassiska såhär, ämnen som man tänker att nej, men jag är ju dålig på det där. Typ som en såhär, sanning om sig själv. Men det är ju alltså, speciellt statistikdelen. När man har sett de där jäkla diagrammen. De kan ju inte se ut på mer än typ 100 olika sätt. Mm. Nej, men alltså, när man har lärt sig alla de här sjuka diagrammen. Då kan man ju dem liksom. Och när man ser dem så vet man så här, ja men det här är ett sånt här diagram. Jag vet exakt hur jag ska lösa det. Så att, och nu för tiden är ju högskoleprovet mera matte och mer statistik, om jag inte minns fel. Men det går verkligen att öva upp. Och mattedelen är ju mycket så här knepfrågor typ.
Mm.
På en gata står det 3 hus. Ett rött, ett gult och ett vitt. Vart bor mannen med grön hatt typ?
Ja, men precis. Det är egentligen inte alltid så superkomplicerad matte, utan mer att förstå vad de frågar efter. Ja, nej, men så gjorde vi för att komma in. Och ni som vill försöka, bara satsa och prova och ge inte upp. Liksom. Nu för tiden så känner jag ju typ fortfarande att jag ofta är typ sämst i rummet när jag sitter på jobbet. Att så här, alla andra kan nog det här bättre än mig.
Mm.
Men skillnaden från innan när jag kunde tänka så och bli helt så här nedsänkt är ju att jag typ lika ofta på jobbet tänker Men shit vad grym jag är på det här. Mm. Jag är jättebra läkare.
Mm.
Så att nu för tiden får liksom, har jag fortfarande kvar den här våndan. Men jag har också typ ett självförtroende.
Mm.
Och jag låter liksom båda få plats i min personlighet. Ja, ska säga.
Ja.
Så att ja, det är svårt att slå bort självtvivlet. Och samtidigt så tycker jag att det kan vara ganska bra att ha ibland också. Som någon slags motor och drivkraft att bli bättre och så här.
Absolut.
Mm. Nästa fråga. Mm. Vad tyckte ni var svårast under läkarutbildningen? Jag vet inte om de menar ett ämne. Eller om de var, ja, du får tolka hur du vill, Ida. Vad tyckte du var svårast?
Jag kuggade på en tenta. Och det var den terminen när vi hade hela huvudet. Ögon, öronas och hals. Ja. Ögon, öronas och hals, psykiatri, neurologi. Och samtidigt som det så var det någonting annat som gjorde att jag inte kunde plugga på samma sätt vad det nu var, kommit ihåg. Så då körde jag på neurologitentan.
Okej.
Och det kan jag fortfarande säga att jag tycker att det är ett av de liksom svårare områdena.
Ja, oh, gud, håller verkligen med.
Och väldigt intressant när man väl fattar det. Det är ju väldigt roligt. Men jättesvårt.
Vi har
en annan liten gäst här. Lilla Folke här. Som är lite sidekick.
Ja. Alla barn får vara med i den här podden. Ja, men hur liksom hanterade du det när du kuggade en tenta då?
Nej, men när jag kuggade på den så det tyckte jag var lite småknäckande.
Mm.
Inte så här fruktansvärt, men ändå lite jobbigt.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Jag var jättenervös att jag skulle skriva om tentan.
Mm.
För jag tänkte så här att nu måste jag ju klara den. Om jag inte klarar den nu liksom. Det var också inför första vicket som skulle komma på sommaren. Och jag hade sån ångest över att jag inte hade berättat för min chef att jag hade kört på den.
Mm.
Vilket jag egentligen började väl inte göra det liksom. Men jag blev så här, tänk om jag inte klarar den här nu, då kommer inte jag få jobba där.
Mm. Jag kommer inte ha klarat till min 9 typ.
Nej, och jag målade upp världens så här scenario över att jag skulle bli så här ökänd på hela sjukhuset. Så här, att det är den där som sa att hon skulle börja jobba. Men sen så kunde hon inte det. Nej, jag har faktiskt glömt bort det här. Men ja, det var riktigt ångest. Så att jag satt då innan, det var på sommaren så här, eller våren, jag skulle skriva den där tentan sen. Jag hade verkligen så här peppsamtal med mig själv innan jag gick in i salen och bara, Ida, du klarar det här. Typ.
Mm.
Och så gjorde jag ju det. Men det var väldigt nervöst.
Mm.
Men svårast tyckte jag nog var, de första terminerna tyckte jag absolut var svårast, preklin.
Mm.
Från att ha läst helt andra ämnen till att verkligen köra naturvetenskap, vilket jag liksom aldrig har gjort mycket, eftersom att jag gick samhäll och i och för sig basåret, men det var ju inte samma sak som att läsa 3 år på natur och med siktet inställt på MVG alla ämnen liksom. Så att det tyckte jag var det svåraste.
Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Jag tyckte också preklin är ju dubbelt, trippelt så svårt som de kliniska terminerna. I alla fall om man är liksom funtad som jag, att man gillar praktiska grejer och liksom saker sätter sig på ett helt annat sätt när man är ute och jobbar. Och jag tycker liksom, det kan vi säga, jag tycker inte det är så kul att läsa medicin. Men jag tycker det är skitkul att jobba med det och att vara läkare. Men jag är liksom, jag får verkligen kämpa för att fokusera. Så jag tycker det är kul när man kan det. Jag tycker det är kul att ha kunskapen och att liksom omsätta den i praktiken. Men jag har svårt liksom att sitta och bara nöta in. Men jag har ju också begåvats med en sjuk envishet så att jag kan göra det ändå. Fast jag tycker det är tråkigt.
Ja,
men jag tyckte nog, nu kommer jag inte ihåg om det var termin 4 kanske på läkarutbildningen. Jag läste i Lund. Då var det liksom också så här, men det var infektion, det var alla bakterier och virus, surveillancefaktorer och där. Och sen så var det liksom, jag vet inte, det kändes typ som att vi läste hela kroppen liksom. Det var så här, det var hjärta, det var lungor, det var njurar, det var allt liksom. Men det var framförallt då bakterierna som på något sätt jag tyckte var jättesvårt att lära in. Och jag fattade verkligen inte alls var jag skulle lägga ribban. Ja, men jag vet inte allt. Superantigen och bla bla bla. Och alla antibiotika.
MC2.
Ja, och jag liksom gick in i det på liksom, jag får typ ångest att tänka på det. Men jag fattade liksom inte alls var jag skulle lägga ribban och försökte lära mig allt. Och det gjorde att jag typ höll på att drunkna, kändes det som. Mm. Så att den terminen, ja, men min man då, han vi var sambo då, fast han pluggade i en annan stad. Så att han var borta hela veckorna och typ varje kväll så ringde jag till honom och grät. Och han tyckte typ att, ja, vad ska jag göra då? Eller han försökte så här, du vet, men du behöver inte plugga så här mycket. Och jag bara, jo, det måste jag. Så att det var verkligen så här en svart termin. Jag blev typ deprimerad, kändes det som, för att jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt. Men då efter den terminen i alla fall så kände jag, jag kände så här jättestarkt i slutet av den terminen att jag kan inte må så här hela utbildningen. För att då är det verkligen inte värt det. Så att det får liksom inte, jag kan inte lägga så här många timmar per dag. Då kan jag liksom inte ha ett liv samtidigt. Så då bestämde jag mig till nästa termin att okej, nästa termin, jag ska väl liksom måndag till fredag, 8-5, 6 max liksom. Och räcker det inte så räcker det inte. Och så började jag så här, nästa termin gjorde jag bara typ mindmaps. Jag vägrade typ anteckna någonting bara för att jag inte skulle hamna där igen liksom. Och den terminen klarade jag ju också. Så att, och sen så, så att jag tror på ett sätt att det var liksom bra för mig att jag nådde någon slags botten där. I att så här vill jag inte må och jag tänker aldrig mer läsa så här tungt. För att om det är det här som krävs för att klara läkarutbildningen så vill jag inte bli läkare liksom. Och då insåg jag ju att det var i alla fall resten av utbildningen inte det som krävdes. Jag vet fortfarande inte ifall det krävdes den terminen egentligen, om jag hade liksom kunnat strukturera mig bättre. Men ja, så det tror jag det är bra. Man behöver typ inte hamna där jag hamnade, men att liksom tänka på hur man vill att ens liv ska vara även under utbildningen. För det är liksom lång tid, det är 5,5 år minst. Ännu längre om man forskar eller får barn och sådär, som jag har gjort. Och då gäller det att kunna liksom leva under tiden. Så att den terminen slash liksom, att det jobbigaste var att lära sig sätta gränser för sig själv typ.
Nej, men jag hade en liknande upplevelse fast när jag gick på Polmag första terminen. Det var liksom första terminen som jag pluggade på riktigt på universitetet, kändes det som. Även fast jag hade läst franska innan. Men då hade jag varit i Paris ett år och tyckte väl att den kursen därför inte var så svår som många av de andra i kursen tyckte, eftersom att de kom direkt från gymnasiet. Men när jag läste statsvetenskap, då var det liksom otroligt stor mängd litteratur man skulle läsa. Och vi skulle skriva uppsatser och PM och ha seminarier varje vecka. Och det var jättehög nivå, kändes det som. Och då så blev jag så stressad under en period. Och kände liksom lite så här, vad jag kan tänka mig, det känns att ha typ panikångest. Och då blev det till slut som att jag kunde liksom inte ens titta på en bok. Jag kunde inte öppna en bok utan att få hjärtklappning och typ liksom snabb andning och bara känna pirret i fingrarna. Liksom.
Jag hade exakt samma grej, att jag kunde inte läsa böcker. För då kände jag så här, alltid som jag läser en bok borde jag kunna läsa i en kurslitteratur. Jag kunde typ se en film eller så. Men just böcker var så här, nej. Jätteknäppt alltså.
Och så fick jag så katastroftankar. Så tänkte jag så här, om jag inte klarar den här tentan, så kommer jag bli så knäckt så att jag kommer absolut inte kunna plugga till en omtenta. Och då kommer jag köra på den. Och då kommer jag bli indraget mitt studiebidrag. Och då kommer jag behöva flytta hem till mina föräldrar och flytta in i källaren. Och då kommer jag bli deprimerad. Och då kommer ingen vilja vara med mig. Och slutänden av det här scenariet, det var ju typ att jag låg inne på psyk, fast spänd och fick elterapi.
Så att, alltså man är ju sjuk.
Ja, det var helt fruktansvärt. Men då i alla fall så fick jag nys om studenthälsan på något sätt. Och ringde dem och grät typ. Och fick komma och prata med deras kurator.
Gud vad bra ändå att du ringde dem.
Ja, jag började nog med att prata med liksom mina nära och kära och min underbara faster som är typ min privata kurator. Bara genom att jag tog kontakt med dem så förstod jag så här att de hade typ ett helt utbud av hjälp till folk som var stressade. Och jag trodde ju att jag var ensam i världen med de här problemen. Men det var ju absolut inte. Mm. Så att bara det var en jättestor tröst att veta att jag är absolut inte ensam. Mm. Och sen fick jag komma och prata med en underbar kurator. Och efter en träff med honom så kändes det som att jag hade blivit fixad. Typ. Och sen så gick vi, jag gick där 3 gånger.
Uh-huh.
Men han ritade liksom upp sådana här KBT-figurer och cirklar och, ja, som skulle symbolisera olika skikt i livet och olika tankar och så vidare. Och det hjälpte mig så himla mycket.
Mm.
Så sen under läkarprogrammet så kunde jag ju verkligen vara stressad, framförallt i början. Men ganska snabbt så träffade jag ju 2 kursare som vi verkligen fann varann och blev liksom bästa vänner och pluggade inför varje tenta. Mm. Så att utan dem hade jag ju, jag hade klarat det ändå, är jag ganska säker på, men det hade blivit så mycket jobbigare, för jag tycker att det är, alltså sitta själv och plugga, det är 1000 gånger jobbigare än att hitta några som man verkligen kan plugga bra med.
Absolut.
Sen ska det ju stämma också, för man har så himla olika sätt att plugga på.
Mm.
Men om man hittar några som man passar med, då ska man hålla fast vid dem.
Mm.
Det är guld alltså.
Mycket bra tips.
Men det är också lite svårt om man... Nu gick jag i samma klass ända fram till sista terminen.
Mm.
Så att, då är det ju lätt. Men om man hoppar runt och är lite olika klasser och man får barn under tiden, då är man ju... Man blir ju mer ensam då liksom, för att... Då är det inte lika lätt att komma in i klassen och hitta sitt gäng. Liksom. Som nu till exempel har vi en AT-tenta som kommer upp här. Och den, då kan man ju sitta med sin AT-grupp. Men då kommer det bli ganska mycket ensamplugg, känns det som.
Mm. Mm.
Så vi får se hur det går.
Ja, men jag har ju gått i väldigt så här stökig läkarutbildning då. Jag läste ju först i Lund. Och sen så efter några terminer så delades den klassen upp i Malmö och Lund. Då bytte jag till Malmö. Så då var ju typ samma klass fast halva. Så det var väl 2 klasser. Och sen flyttade jag till Norrköping och började Linköping. Och då började jag i en klass och sen så gick jag den. Och sen så fick jag barn. Och då började jag i en ny klass efter det. Men då gick jag på en termin. Och sen så var jag föräldrar igen. Då började jag i en ny klass.
Mm. Mm. Ja,
och då är det verkligen så här stökigt liksom.
Ja, det blir det.
Men... Då jag har ju haft turen att i flera av dem ha folk att plugga med.
Mm.
Och det gör ju hela skillnaden. De terminerna jag har pluggat själv har varit mycket mer kämpiga.
Mm.
Verkligen. Mm. Men alltså, om vi har en fråga också som är hur det är att plugga med barn hemma.
Mm.
Och för mig så var det faktiskt en väldigt bra grej om man liksom väver ihop de här 2 frågorna. Att när jag fick barn så blev det liksom ytterligare en grej som gjorde att jag inte satt och svettades på nätterna till samma utsträckning. Liksom, för jag kände att jag hade en massa andra grejer att göra.
Mm.
Och det tror jag också var väldigt nyttigt för mig. För att jag satte så stor del av min identitet i mina resultat.
Mm.
Att liksom, ja, men som du beskriver det här med att ja, men ifall jag pluggar en tenta, ja, men då blir jag deprimerad. Jada, jada, jada. Mm. Att jag hade liksom, jag tror jag satte liksom lite för stort av mitt egna värde i att jag skulle klara den här tentan. Och det tyckte jag lättade jättemycket efter att jag fick barn.
Mm.
Och det kan det säkert göra för andra saker. Liksom att man har ett intresse där man får leva ut någonting och man känner att ja, men här, det här är jag också värd i. Eller, liksom, eller man bara är supertrygg i sig själv och inte bryr sig. Men då tyckte jag att det kändes liksom... Ja, men innan kändes det som att hela världen skulle rämna, typ för att man skulle behöva plugga om 2 terminer till exempel. För att man, ja. Men sen så tyckte jag att ja, men, plötsligt blev det där som Oskar hade sagt till hela utbildningen. Att ja, men, om du inte pluggar en tenta så det värsta som hände är att du gör om det. Det blev liksom sant även i mitt huvud.
Mm. Ja.
Och det var ju sant hela tiden egentligen.
Ja,
men det, ja, jag tycker inte att det var jobbigare att ha barn och plugga. Jag tyckte det var skönt. För att det hjälpte mentalt liksom. Sen var det ju, man fick ju liksom fokusera på ett annat sätt.
Nej, men jag har ju aldrig pluggat med barn förutom sista terminen när jag skrev uppsats. Men däremot så har jag ju jobbat med barn.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt positivt faktiskt. För att dels så är det väldigt sällan jag jobbar över. För att det går liksom inte. Så att jag har snarare alldeles för mycket minusflex liksom. Mm. Så att jag har blivit mer effektiv. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara på jobbet. Jag tror att jag uppskattar det på ett annat sätt än om jag hade inte haft barn. För att när man inte har barn eller inte har någonting i hemmet som liksom är krävande, så blir ju jobbet frånvaro av ledighet, kan man säga. Men när man har barn hemma som är väldigt intensivt och jätteroligt också, såklart. Men det är ju väldigt krävande på ett annat sätt. Då är liksom att komma till jobbet blir på ett sätt att bli ledig liksom. Så att det känns så lyxigt att bara kunna dricka en kopp kaffe, bara kunna liksom gå in på Aftonbladet en stund och bara läsa någonting, skicka något mejl, alltså sådana där saker som man aldrig får tid med hemma. Och bara träffa vuxna liksom och få använda andra delar av hjärnan.
Ja, men det ger verkligen avlastning åt varandra, tycker jag. Att så här, när man är hemma så kan det vara skönt, som du beskriver, att gå till jobbet och få dricka kaffe i fred och liksom ha långa vuxna samtal och sådär. Och sen tycker jag det kan vara jätteskönt att komma hem och bara såhär, någonting som får en att stänga av jobbet och inte tänka mer på alla patienter och vad man gjorde rätt och vad man gjorde fel. Och borde jag ha använt en annan formulering där, utan då kommer man hem någonting annat som tar ens fokus. Att det är ganska nyttigt för varandra liksom.
Ja, men på ett sätt är man ju aldrig ledig från någonting, men på ett annat sätt är man alltid ledig ifrån någonting. Så att det här med att liksom helgen närmar sig och det här är liksom söndagsångest och alltså att helgen är slut eller nu är det snart helg och liksom, den uppdelningen av veckan tycker jag inte är lika tydlig alls. Vi ser trevligt med helgen, men alltså, det är inte som att jag går bara, åh gud, två dagar kvar på jobbet. Så är det, känns inte. Nej, men sen har jag fått mera distans till jobbet så tillvida att jag inte lägger hela mitt värde i exakt hur bra jag tycker att jag har liksom jobbat. Eller, ja, jag vet inte, jag är inte lika kritisk mot mig själv, men det har säkert att göra med just att man har börjat jobba och man känner att alltså när man pluggar så är det ju väldigt inriktat på liksom resultat på tentan och hur mycket kunskap man har inom alla områden. När man väl börjar jobba så märker man ju att det är så otroligt mycket hur man fungerar i ett arbetslag, hur bra man är på att liksom fatta rutiner snabbt och liksom få arbetet att flyta på bra, liksom att få en, alltså vara en del i ett kugghjul som gör att det flyter på och liksom vara en kollega som är uppskattad och liksom har ett bra patientbemötande och sådär. Det är liksom inte att man går till jobbet och får fylla i så här kunskapstest.
Nej.
Och sen så får man känna att ja, det här gjorde jag inte tillräckligt bra, så nu är jag så dålig.
Nej.
Så att det är ju liksom att vara läkare och alla yrken är ju så otroligt mycket mer bara än exakt hur mycket kunskap man har lagrat i sin hjärna för tillfället.
Ja, men visst är det så. Men för att liksom avrunda tillbaka till frågan om hur det är att plugga eller då arbeta med barn, så är det väl bara, kör, det är ingen fara. Allting går bra liksom. Ja, man behöver inte vara rädd. Jag tycker inte att man behöver vara rädd, att man behöver vänta på rätt möjlighet i livet att skaffa barn, utan det kommer aldrig och alltid att passa. Och det är liksom, det behöver ju inte vara barn egentligen, utan alltså alla intressen eller saker man vill göra, passa på nu, man vet aldrig vad som händer imorgon eller
ja, jag skulle absolut inte livet. Säga att så här, det är bättre att vänta tills man är färdig med antingen studierna eller med AT:n eller ST:n, att man ska liksom, jag tror inte att det är bättre att få barn under ST än under AT till exempel. Alltså det känns som att en del väntar för att de ska bli färdiga med olika steg så här, innan de kan skaffa barn. Nej, men det tror jag inte, det ska inte låta en styras av. Däremot så kan det ju vara, som första barnet jag fick, då hade jag ju inte någon SGI ihop arbetad. Så att då fick man ju den lägsta beloppet. Sådana saker kan ju spela in om man har liksom gjort av med precis alla CSN-pengar och man har liksom inte så bra ekonomi. Då kan det vara skönt att vänta några månader så att man hinner jobba i 8 månader. Så att man får föräldrapenning.
Ja, men precis. Men om man bara tänker utbildningsmässigt och liksom var i karriären man är, så kör. Om ni vill. Verkligen. Och kör inte om ni inte vill. Ja.
Men Ann-Katrin, nu har vi ju svarat på en del i alla fall av alla frågor som vi har fått.
Det blir nog allt vi hinner med den här gången. Vi får ta fler en annan gång.
Ja. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt kommer om 2 veckor som vanligt. Och då ska vi träffa Åsa Kastebom som är barnpsykiater och psykiater. Och vi ska prata om barn som far illa.
Ja.
Missa inte det superviktiga avsnittet. Kanske vårt hittills viktigaste avsnitt.
Faktiskt. verkligen. Vi hörs då.
Det gör vi.
Ha det så bra så länge.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.